Vi ska stå upp och läsa dagens text. Den är hämtat från Lukas evangeliet kapitel 1. Och vi börjar läsa från vers 57. Men för Elisabet var tiden inne att föda och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne. Och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. De sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev, Johannes är hans namn, och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig, vad ska det bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Hans far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Till den ed han svor vår fader Abraham att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här. Med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden och han vistades i de öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Börja med att be, tycker jag. Tack Jesus för att vi får komma hit idag. Tack Jesus för att vi får lägga den här stunden i dina händer. Det är en stund på veckan, på dagen då vi får liksom verkligen lägga oss ner i din famn. Och låta dig ta hand om oss, styra oss. Där vi får bli omhändertagna av dig. Jesus, jag ber att du ska vara med i predikan. Och att du ska leda i de orden som jag ska säga. Och att de ska landa, gott. Tack för det, Jesus. Amen. Dagens predikan handlar om Johannes den högstes profet. som banar väg för den högstes son. Jag är ingen förebild. Jag har aldrig strävat efter att vara en förebild. Och jag hoppas aldrig att jag blir en förebild. Utan jag hoppas att mitt liv får bana väg för att andra ska kunna finna Jesus och att de ska bli upprättade av Jesus, att de ska få befrielse av honom och att jag på något sätt sprider en kultur av att man gör det var och en. Att man söker efter Jesus och hans liv och låter sig fyllas av honom och upprättas av honom. Men det finns också ett problem och det är att jag är ett barn av min tid. I min självförnekande inledning här så utgår jag hela tiden från mig själv. Ett barn av sin tid. I de här dagarna när svensk kultur visar sig som allra mest och allra bäst kanske i firandet av det svenskaste vi har, sill och potäter och små grodorna och midsommarstång, så hamnar Johannes Döparen inte i fronten. Han hamnar ganska långt ner. Och det har ju inte alltid varit så, utan vi firar ju Johannes Döparens födelsedag idag. Men ända sedan före 1952 så firade vi det på midsommardagen. Då stod det i almanackan att det var Johannes Döparens födelse som vi firade och inte midsommar. Lite kuriosa sådär. Men det var ju faktiskt så att midsommarfirandet kom före Johannes Döparens, firandet av Johannes Döparens födelsedag. Eller hur? I alla fall här i Sverige. Midsommartraditionen har funnits längre. Och det har varit en god tradition inom kyrkan att liksom ta över gamla hedna traditioner och kulturer och göra om dem till kristna. För att ändra på livsmönster och skapa en kristen kultur. Men det är väl inte konstigt att det ålagda och påtvingade med tiden får ge vika för det fria, frivilliga skapandet. Eller hur? Och nu är vi fria att fira midsommar igen. Vi får göra precis som vi vill. Och det finns ingen kyrka som påtvingar oss denna hemska tradition. Denna glädje dödande Johannes Döparen. Men nu är vi här. Och nu ska vi ta del av vad Johannes Döparen kan säga till våra liv idag. Vad kan Johannes födelse säga till oss idag? Och vad kan vi lära oss av den högstes profet i dagens Sverige? Tycker vi att det inte är mer än rätt att den institutionella kyrkans påverkan tar ett steg tillbaka för den fria mänskliga kulturen? Har det profetiska någon röst överhuvudtaget, någon plats i våran vardag idag? Vad skulle Johannes livsgärning betytt för oss idag? Skulle vi som den samtida historieskrivaren Josefus återge honom som en politisk riskfaktor? Eller som Herodes Antipas ta död på den moralistens obekväma dårskap? Eller finns det ett tredje spår som vi har sett och ser frukten av idag? Vad är kultur och hur färgar den våra förväntningar, våra drömmar och vår längtan? Kan den säga något om vart vi står och vart vi är på väg? Och vad vi missar? Går vi och harvar i ett lerigt dike? Missar vi vägen som pekar mot befrielse? Som den högstes profet har berättat. Ordet kultur kommer från latinets cultura. Jag vet inte om det ska säga så. Det blev spanska, ja. Som betyder bearbetning, odling och bildning. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock två betydelser. Andlig, konstnärlig odling eller socialt överförda levnadsmönster. Detta enligt Wikipedia. Och det är den sistnämnda som jag kommer att återkomma i den här predikan. Kultur som socialt överförda livsmönster. Jag ska läsa ifrån första Lukas kapitel 1, vers 57. Men för Elisabet var tiden inne att föda och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat för henne och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. Och de sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Och han bad om en skrivtavla och skrev, Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud. Och alla de kringboende greps av fruktan och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig, vad ska det bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Jag tycker det är så underbart. Reaktion på Elisabet. Nej, han ska heta Johannes. Och vi kan bara tänka oss vilket socialt tryck det var på Elisabet på den tiden. Hon var kvinna, hon var mamma. Och var del av ett väldigt patriarkalt samhälle med en maktstruktur där männen styrde. Och där det fanns ett sånt starkt socialt tryck, då stod hon upp för Johannes och det namn han skulle bära. Och det finns ett stort socialt tryck på föräldrar och barn även idag. De starka socialt överförda livsmönstren som vi ofta kan se i mänsklighetens historia är många gånger strävan efter enkla, snabba lösningar. Starka ledare som visar vägen. Hoppet om att någon ska ställa allt till rätta. Och den enkla lösningen av att en person röjer alla hinder och gör vägen spikrak. Så jag inte behöver tänka utan bara följa. Patriarkala system som växer sig starka i tider av oro får sin näring i sådana jordmånar. Och Johannes var inget undantag. I Lukas kapitel 3, vers 15 så står det: folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp sandalremmarna. En tydlig förväntan hos folket efter en stark upphöjd ledare som visar vägen, som också bekräftas av Johannes med den distinktionen att det inte är han som är stark utan Messias. Idag vet vi att Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Vi vet att Jesus bad om att få bli döpt av Johannes själv. Att han svettades blod under stark ångest inför sitt uppdrag. Och att perspektivet på Messias, Herren, var av en helt annan kultur. Det var en helt annan kultur än den rent mänskliga. Hur är det med det? Hur ser vår egen tidskultur ut? Våra egna socialt överförda livsmönster. Vetskapen om dessa historiska förhållanden idag leder oss ofta till att vi ser föraktfullt på det som har varit. Och vi lurar oss blint in i nya maktstrukturer och felaktiga antaganden om hur vår framtid ska lösas. Vilket allt som oftast leder till att historien bara återupprepar sig och återupprepar sig gång efter annan. Och mig veteligen är det ingen i evangelierna som har kallat Jesus för stark när de mött honom. När de har lärt känna honom. Fått vara med honom. Så är det ingen som har sagt: vad stark du är, Jesus. Det är liksom inte det epitetet som han är känd för. Johannes, han föddes i en brytningstid, en orolig tid när makten skulle ersätta den gamla med ett nytt. Medan de som levde i och uppskattade den gamla förhoppningen förfärades över det nya. Lika mycket som han var en del av en kultur och bejakade den, så banade han väg för något nytt som aldrig hade hänt tidigare. Och man kan ju fråga sig, hur färgad är man av sin tid? Och hur påverkad är man av den? Ja, vi kan ta några väldigt goda exempel, och jag ska ta några riktiga stjärnor. Jag tänker på Luther. Han är ju liksom en av de största reformatorn. Som är liksom en helt avgörande orsak till att vi sitter här idag. Men han var ju också, han hade ju också ganska antisemitiska tankar om judar. Han var ju ganska färgad av sin tid. Hur är det med Paulus då? Jag vet, nej, han kommer ju inte heller undan. Faktiskt. När han ska återge det stora, att Jesus uppstår och ifrån graven, så framhåller ju han att det är Kefas, att det är Simon som är där först. Han var ju inte där, Paulus, och inte ens liksom i närtid där, utan han förde ju vidare någonting som, så som folk sa i omgivningen. Och det var helt enkelt inte okej för en kvinna att vara ett trovärdigt vittne för någonting som har hänt. Så man ändrade lite på historien och lät Petrus vara den första som hade sett Jesus. Allt för att det skulle bli trovärdigt då. Men problemet var att idag så har det precis motsatt effekt. Det blir ju faktiskt mindre trovärdigt när det står olika. Och mer trovärdigt när förtryckta, försakade kvinnor är de som är vittnen för det som hänt. Johannes, då ska vi se. Jesus, inkarnationen, evangeliet om att Jesus blev som en av oss och att efterföljelsen av honom leder till Guds rikes utbredande genom att vår kultur blir en del, blir en Guds rikes kultur. Inte förnekelse av det mänskliga utan ett bejakande av det som gör oss hela. Människa. Gud. Emanuel, Gud med oss. Ett tillsammans som inte skapar socialt överförda livsmönster utan ett enat vi till försoning och upprättelse. Heliga, helade, hela liv. Hur är det idag? Vi står mellan den gamla goda tiden för en del, den gamla dåliga tiden för andra och inför den nya tiden för oss alla. Som för de flesta är orolig. Vissa tycker, som vi hörde från Karina, att den är nattsvart. Framtiden och nutiden kan skapa ångest inför det som ska komma. Våra socialt överförda livsmönster påverkar vår syn på hur vi förhåller oss till tiden. Men Johannes döparen har framförallt ett budskap till hans eftervärld. Se Guds lamm som tar bort all synd och livsmönstret bryts. Det gamla och det nya förvandlas genom inkarnationen genom att Gud blev en av oss, tog på sig all världens synd. Den del av den mänskliga kulturen som negativt återupprepar sig och skapar splittring och förstörda relationer blir till ett heligt vi. Johannes födelse banade väg för Herren. Herren visade sig vara någon helt annat än den förväntade. Men till stor befrielse för dem som såg Guds lamm som tar bort all synd. Låt oss be. Tack Jesus för att vi får leva. Tack Jesus för att vi får fira midsommar. För att vi får vara en del av det samhälle som vi lever i. Herre, låt oss aldrig få tro att vi är någonting mer än någon annan. Men hjälp oss också Jesus Kristus när vi har fastnat i livsmönster som är nedbrytande och dåliga för oss. Herre, låt oss få se dig Jesus och följa dig. Vare sig det personliga livsmönster, om det är nationella livsmönster eller mänskliga livsmönster, så finns du där, Jesus Kristus, som en befriaren. Jesus, vi längtar efter dig i våra liv. Vi fastnar så lätt i diskussioner om vad som är rätt och fel. Vi grottar ner oss i nyheter om att världen går under. Om att starka ledare spränger och förstör och förgör. Och vi bryts sakta ner i vår tro och vår förhoppning om en ljus framtid. Men Jesus Kristus, du är ju här. Vägen till dig är förberedd. Jesus, öppna våra ögon. Låt oss få höra dig, din röst. Och låt våra liv få bli förvandlade, så att våra livsmönster bryts och vi får föras ut ur dem, ut ur slaveriet, in i ditt rike. Tack för det, Jesus. Amen.